Hej, det här är David Reed och du lyssnar på gästpodden från morgonpasset i P3. När sommaren är här så dyker även insekterna upp i stor skala. Det går ju inte att sätta foten utomhus utan att mötas av mygg, skalbaggar eller myror. Nu ska vi fördjupa oss i just myrornas spännande lilla värld. Tillsammans med jourhavande biolog, hoppas han inte blir utryckning när du är här på Naturhistoriska. Mr. Myra, Didrik
Van Honaker!
God morgon, Mr. Myra.
God morgon.
Hur mås det?
Det är bra.
Hur många sorters myror finns det i Sverige?
Ungefär 75-80.
Sorter? Arter?
75-80 sorters arter.
Hur många myror individer då?
I Sverige vet jag inte, men man har försökt beräkna det på världsnivå. Och nu gäller det att hålla alla nollor rätt där. Ja. Men om jag säger så här, man tror att det finns ungefär 20 miljoner miljarder myror i världen.
Det tycker jag känns, det känns som många.
Ja, det blir ju först då 6-20 och sen 6-0 och sen 9-0.
Och vilken av dem är din favorit? Inte art utan vilken myra?
Individ.
Vilken individ
myra
är din favorit?
Namn och bild.
Ja.
Oj. Ja, men då har jag nog en gästmyra bakom museet som hänger i myrstacken.
Aha.
Ja.
Vad då blir gästmyra?
Han heter Jakob.
Kul.
Nej, men det finns en liten art myror som heter gästmyror som bygger bon i myrstackar.
Aha.
Och lilla gästmyran liksom springer omkring undercover i myrstacken. Och kommer en stor myra då, alltså de som har gjort myrstacken, så bara står den helt stilla. Och så luktar de till en äckligt också, så att de blir inte uppkäkade av de stora myrorna. Men det är ju superbra ställe att bo på i en myrstack, för att det är inte så många som kommer att mucka med en myrstack.
Nej.
Nej, och om du är en myra så lär du ju trivas ganska bra just i en myrstack.
Ja, nu är det ju inte så att alla myror är så här jättekompisar med varandra.
Nej.
Det är ganska liksom, myrornas krig på tv kanske har jag sett när jag var liten.
Ja.
Och det finns ju en verklighetsbakgrund till det.
Mm-hmm. För att ja. De hatar varandra? Eller?
De kan vara ganska hårda mot varandra.
Jag ska återgå, jag har myrproblem, som så många andra ju.
Ja.
Men då har man ju hört att sådär, man kan flytta, lägga ihop myrbon för då har de ihjäl varandra och sådär. Alltså, vad går det ut på? Är det revirbaserat eller är det liksom att de vill inte att de ska ta varandras mat? Eller varför är de osams?
Ja, dels är det, vad ska man säga, revir kanske, men att de håller sitt territorium. Och det gör de mot andra samhällen av samma art också, ofta. Mm. Men sen så ser de ju ibland andra myror som mat eller som konkurrenter också då. Och då håller de undan dem också.
Vilken är den farligaste myran i Sverige? I världen?
Ja, i världen skulle jag säga att den myra som det gör ondast att bli stucken av, för den har en gadd då. Det är en sån här bullet ant i Sydamerika.
Ja, oh, just
det. De blir kanske, inte vet jag, typ 2-3 centimeter stora, rejält stora alltså.
Ja. Mm.
Och har en gadd. De är ganska fridsamma. Om man är så här, lallar omkring i regnskogen, så kan man ibland se att de klättrar upp i träd för att tanka bladlös bajs, skulle jag gissa, eller så här, samla insekter. Och, men det är inte så att de är aggressiva då.
Men varför har de då en gadd?
För att de kan försvara sig och sitt bo.
Ja.
Men, jag har sett en snubbe, han åker runt och blir stucken av olika djur i världen.
Ja, det är någon snubbe som heter Smith.
Han har
ett Smith-index till och med.
Ah, just det har han.
Finns, alltså, finns en bok av honom, The Smith-index, som handlar om hur han blir stucken av olika steklar. Myre, getingar, bin, humle, ja. You name it. Liksom.
Han har en serie där när man får följa honom, åka runt i världen och bli stucken av olika saker.
Och den här bullet ant, den är på högsta.
Ja.
Hans index går från 0 till 4 och bullet ant en fyra.
För att det gör ont?
För att det gör så sjukt ont i ett dygn nästan.
Ja, och hela hans program går ut på att det låter så här. Det är ungefär 45 minuter.
Ja, precis. Ja, i det här fallet kanske ett dygn då.
Men,
det här är en av de få natur-tv som funkar nästan lika bra i radio. Mm.
Farligaste myran i Sverige?
Ja, vi har ju ingen som är... Alltså, det är fjös liksom.
Mm.
Det som kan göra lite ont är ju såna här pissmyror eller rödmyror.
Ja.
De här som har bon när man plockar blåbär. Och så sätter man sig i shorts liksom. Jag orkar inte stå längre. Mm. Sätter mig här och plockar asmycket blåbär. Och så råkar man sätta sig i ett sånt bo. Så kryper de in i brallorna.
Men det är inte de, är det de här stackmyrorna?
Nej,
det är
nej.
En annan tort. För stackmyrorna, vi ska komma till de jävlarna.
Mm.
De är ju liksom, de hänger sig fast och är så här, din jävla, och man är så pathetic you. Pathetic.
Ja, men sen ropar han på sina kompisar. Vem är det som har en issue här? Är det du som har en myr-issue eller är det de som har en Linnea-issue? Det verkar ju vara lite du som har en myr-issue. Så vem var det som var pathetic?
Vi skulle ha tagit hit, liksom skadedjursbekämpare istället för biolog vid Naturhistoriska. Jag känner det nu.
P3, Sveriges Radio.
Du, vi pratar myror. Finns hur mycket myror som helst att prata om.
Ja,
och vi har problem med myror.
Ja, det har vi. Och det är ju inte en biolog man ska prata med då. Men du kanske kan hjälpa oss att förstå.
Lite terapeutiskt kanske.
Jo, men alltså så här, Didrik, nu vill jag att du lyssnar på mig. Jag vill att du lyssnar noga. Jag är en person. I live and I let live. Jag är inte så kinkig med spindlar och ormar, groder och maskar och klägg. Är man i naturen, då får man säga hej, vad kul, tack att jag får vara här och så vidare. Jag är en rimlig människa.
Härligt.
Men jag har skogstomt. Den är inte stor och jag skämtar inte med dig när jag säger jag har 6 stora myrstackar på den. Alltså ja. Stora.
Ja.
Mm. Det gör min boendemiljö trixig.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det går alltså inte att stå på min egen tomt. Utan man får stå och jogga. Alltså man får jogga på
stället.
På stället.
Mm. Ja.
Och de tar sig in och de liksom är så många så att det går alltså inte att gå. Alltså ens i stövlar. Alltså det är på riktigt ett problem. Och jag tycker så här, jag googlar och googlar och googlar. Och man läser så mycket så här, man kan hälla lightsaft, man kan stoppa ner ett järnspett som leder ner köld på vintern och sen så massa myrmedel och sånt där. Men det verkar liksom vara typ nästan omöjligt att få bort.
Ja, såna stora myrstackar, de är ganska tuffa alltså.
Men om jag ska ha någon typ av, om du skulle ge mig något tips för att åtminstone liksom decimera, alltså få ner antalet lite bara.
Ja, alltså jag är ju myrornas vänner.
Ja, det är förstår.
Men alltså det kräver ju ganska, alltså skulle du göra någonting där så skulle du få göra ganska drastiska mekaniska åtgärder.
Kärn.
Ja, det vet jag inte om jag riktigt
vapen.
Skulle... det tror jag är lite overkill även på de flesta myror, men i alla fall en myrstack. Men att, ja men du får kanske ta bort myrstackarna.
Men okej, så här då. Om det är 6 stycken myrstackar på en liksom, tomt som inte är allt för stor, en skogstomt, det är blåbärsris och mycket tall och lite ek och sådär. Är de samma samhälle? Är det satelliter till varandra?
Ja, eller, precis.
Det kan inte vara olika?
Sorter.
Ja, det är alltså olika samhällen.
Nej, det är nog inte heller.
Vad
inte...
bra, för då måste man ju ta bort alla då helt enkelt.
Ja, det spelar väl i och för sig ingen roll om det har varit olika eller samma. Men det där rör sig nästan säkert om arten kal skogsmyra.
Mm.
Den har stackar med massa drottningar, eller massa, många drottningar i alla fall.
Mm.
Och det gör att de kan knoppa av sig, så kan en del drottningar gå iväg och liksom fortsätta bygga en ny stack. Vi har sådana bakom museet också. Och de flyttade precis på en myrstack själva. För den hade hamnat liksom i skuggan bakom ett träd. Då tyckte de, det här var lite för... Vi ville ha varmare.
Asså.
Så då flyttade de bara myrstacken 5 meter över vägen. Det tog kanske 3 år. Sen hade de flyttat...
Men det är myrornas Kiruna.
Lite så faktiskt.
Men vem fan är det som tar det beslutet?
Ja, det är ju häftigt alltså.
Vem tar det beslutet?
Ja, det där är otroligt intressant.
För det där måste ju vara ett beslut som tas.
Nej, det behöver ju inte vara.
Ja, men för det är någon som tar det första... Liksom det första barret.
Ja.
Och bara lägger där.
Ja.
Och
alla kom igen, bara, grabbar!
Ja, det är sant. Det är
fast
sant,
inte fan. Grabbar då. Kom igen, brudar, eftersom alla myrornas arbetare är honor.
Är de?
Ja! Men
girlbosses som biter mig?
Det är verkligen.
Men det är inte bosses.
Ja, det
det är girls.
Fast de har ju en girlboss också.
Ja, det har de. Men de är inte.
Men vad gör myrkillarna då? Förlåt, men det här blev jag så intresserad av.
Ja, jag tog med en myrk. Jag hittade faktiskt en myrkille bakom museet igår när jag letade efter andra grejer.
Du har tagit med den?
Ja, jag tog med den då.
Den har ju vingar.
Ja, precis. För att nu alla har sett flygmyror. Och flygmyrorna är antingen drottningar med vingar eller hanar med vingar. Och så här års tidigt på året, då är de flygmyror man kan se, man ser inte lika mycket, men de man ser, då är det oftast stackmyror som har man svärmat då. Men det som man mest märker kanske är när trädgårdsmyrorna som har svarta svärmar i slutet på juli.
Mm.
Men drottningarna då, de parar sig och sen så i fallet med kal skogsmyra så går de ofta tillbaka till sin stack eller så knoppar av en satellitstack. Medan andra myror anlägger nya samhällen då. Men hanarna, well, de gör vad hanar gör.
Det är natt and then they leave.
Sen dör de.
Det är de.
Så den här har väl gjort sitt då. Och sen...
Han har precis kommit. Men det som jag har märkt med flygmyror, det är att deras flygförmåga är ju väldigt preliminär, är den inte det?
Preliminär?
Ja, men den är väldigt...
FMR kanske, tänker jag.
Jag har aldrig hört det ordet.
Kortlivad.
Ja, precis. Det är väldigt kortlivad. Ja. Så att man märker att de är som Baloo i Luftens hjältar. Baloo är pilot där och han kan aldrig landa bra. Alltså, de är så dåliga på att flyga. Ja. Och om man ser liksom andra insekter så är de så här, ja, men det här kan du. Det här har du gjort från barnsben. Det här har du liksom nailat. Men de här, man märker att de inte har nailat det riktigt.
Nej, de har inte prioriterat i alla fall.
Nej, de har inte prioriterat.
Då, men det är bara upp och flyga, para sig och sen ner, hanarna dör, honorna biter av sig vingarna.
Aha.
För att sen så ska de ändå bara vara queen i ett myrbo eller en myrstack. Och då behöver de inga vingar.
Fan, de bara fattar sina uppgifter i livet.
Men alltså, är alltså då alla myror i de här myrstackarna ladies?
Ja, utom precis när de hanarna ska iväg och flyga.
P3 Sveriges Radio.
Är det så att det är någon som tar ett beslut i myrstacken när en myrstack väljer att flytta på sig till ett lite mer soligt ställe, som det hände, som du har sett att
bakom museet gjorde de det.
Bakom museet så gjorde de det. Och då undrar man ju så här, vem är det som tar det beslutet?
Ja, nej, och det finns ingen enskild myra som tar det beslutet, utan i myrornas liksom DNA så ligger den här grejen att men man ska alltid testa lite. Man ska alltid testa lite. Är det inte helt hundra, testa lite. Och det gör att någon myra kanske då testar och gräver ett hål först innan de börjar lägga upp barr ovanpå. Liksom. Här är lätt att gräva. Och så lägger den ett doftspår tillbaka till myrstacken. Hej, polare. Det är fett bra att gräva här borta. Betyder doftspåret kanske inte riktigt, men det betyder häng med på doftspåret. Och så följer de med. Så kanske de också gräver lite där. Så att det behövs inte det. Vad ska man säga, en ledare bestämmer allt beslutet, utan det finns liksom inne i arbetsmyrornas DNA att pröva grejer.
Men det måste ju ha funnits massor av myror som har testat att gräva och tyckt så här, det är fett bra att gräva här, shit, och doftspår. Ja. Men som inte alla har gått på.
Ja, precis, absolut.
Så hur kunde det ha blivit just där? Att man så här, men vi flyttar dit. Alla, det blev att den flyttades dit. Just där den grävde.
Ja, just det. För att, och i det fallet kan det då bli att där den grävde och sen började lägga upp barb, så vart det liksom, vad ska man säga, så pass bra att när myror sen kunde välja vart det kändes bäst att bygga vidare.
Mm.
Så, här var det ju soligt liksom. Då kanske myran är mer benägen att lägga. Då blir det flest doftspår dit när det går mycket myror. Så det blir en självförstärkande grej då. Mm-hmm. Det är samma sak när de hittar bra med mat. Då lägger de också ut ett doftspår.
Mm.
Och om det följer med myror på doftspåret och inte hittar någon mat, då kommer de inte lägga ut doftspår själva dit. Men om det är bra med mat där, då kommer de också bara lukta jättebra. Och det är mycket mat. Och då kommer fler myror följa.
P3, Sveriges Radio.
Vi fick en fråga som jag tyckte var intressant. Det är Josefin som skriver så här. Jag har aldrig förstått hur en myra, eller getingar för den delen, kan bli drottning. Vad är det som krävs? Föds de bara på random eller är det någon hona som utvecklas på något vis?
Ja, just det. Det beror på vilken mat larverna får och vilket sekret som den nuvarande drottningen också putsar dem med. Så att beroende på vilken mat en honlarv får, så kan den utvecklas till antingen en arbetsmyra eller till en drottning. Då. Men hannarna däremot, könsbestämningen hos myror och steklar, den bestäms av huruvida man har en dubbel kromosomuppsättning, alltså att man har fått gener både från mamma och pappa.
Mm.
Då blir man hona, antingen arbetsmyra eller drottning. Om man bara fått en enkel kromosomuppsättning, alltså bara från sin mamma, då blir man hane.
Mm.
Så det finns inga myrhanar som har någon pappa.
What?
Så att,
ni vet det här mimet med hon kvinnan som sitter och tänker och ser det såna här grafer och olika mattetal som flyger förbi. Det är jag nu.
Det behövs ingen pappa för att det ska bli en hane. Det räcker med det. Alltså, alla hanar hos myrorna har halv kromosomuppsättning jämfört med honorna.
Så en hona kan utan att bli liksom
utan spermier så kan den göra hanar, men
utan
inte honor.
Mer försmäktar jag på denna ö.
Så att det händer ibland att en arbetsmyra kan squeeza ut ett ägg, men det blir bara en hane då.
Mm-hmm. Bara?
Ja, i det här fallet är det lite liksom, det blir inte så mycket myrstack byggt av en hane.
Finns det bög- och flatmyror?
Det vet jag inte. Jag funderar på hur man skulle kunna sett det. Mm.
Finns det, nu, det var lite larvfråga, no pun intended, men alltså, finns det, för att man, det finns väl så här homosexualitet i naturen?
Ja, det förekommer ju både att till exempel det kan vara två hanar som tar hand om ett bo eller att det finns samkönade djur som parar sig. Liksom.
Ja, precis. Men i insektsvärlden, finns det forskning på det? Vet man någonting om det?
Jag tror att forskningen är rätt begränsad där. Och när det gäller myror så de parar sig ju ofta i en sån här, när de svärmar i en flykt. Mm. Och att då få chans att se det kanske inte är så vanligt.
Nej.
Och det är lite speciellt också, för att så mycket av det här insektsvärldens liv styrs av doftämnen, feromoner då.
Mm.
Så man kan tänka att det kan bli, ja, det, men visst, alltså, det skulle ju kunna vara så att någon myra har, alltså någon myrhane sänder ut, har fått en sån förmåga att sända ut honliga feromoner. Mm. Och då skulle den kunna locka till sig hanar.
Kul att se kugghjulen gå lite på dig, Didrik.
Ja,
du har alltid, så snabba svar på allting, ja. Men nu såg man hur det började. Hmm, intressant.
Var du inte beredd på? Hur gammal blir en myra?
En arbetsmyra kanske blir ett eller två eller tre år om de inte blir uppäten av någonting då.
Aha.
Men drottningmyrorna och hanmyrorna, de blir inte så gamla. Nu såg vi en stackare döda som hittade utanför museet här.
Ja.
De parar sig och dör. Men drottningarna, de kan bli riktigt gamla faktiskt. Och med insektsmått är det helt gigantiskt sjukt gamla.
Mm-hmm. Vad är det då?
De här trädgårdsmyredrottningar, de här svartmyrorna de har i trädgården. Deras drottning kan bli nästan 30 år.
30 år?
Ja, för en liten insekt. Det är fett coolt alltså.
Alltså det är ju gammalt för en människa, bara om vi tittar tillbaka några hundra år.
Jag vet inte hur gammal du är, men...
Tänk Olivia att du ska bli så gammal en dag.
Tänk det! Och vad äter en myra?
Ja, myror äter ganska mycket olika saker. De äter andra insekter som de samlar in. Och, men mycket, mycket av myrornas stapelföda, deras liksom makaroner eller vad man ska säga, det är bladlusbajs. De har bladlus nästan som boskap. Så att de skyddar bladlusen mot insekter som vill äta upp dem. Och sen mjölkar de dem på sockerrikt bladlusbajs. Det kallas honungsdagg på ett lite fräschare paketerat namn.
Mm.
Och anledningen till det är att bladlusen sitter och suger, de sitter med sugsnabeln klonk, in i växterna och suger växtsaft.
Mm.
Och för att få i sig tillräckligt med protein då, så måste de dra i sig ganska mycket växtsaft. Det är till exempel om du skulle försöka få i dig protein genom att dricka Festis, då går det åt ganska mycket Festis.
Mm, just det.
Och det gör att de får ett sockeröverskott då, så de bajsar ut. Så om du har cyklat under en linda när en linda läs, så låter det så här. För att du fastnar med cykelhjul i det här klistret. Liksom. Det är socker från bladlusbajs. Mm. Så när du känner att det kommer lite så här fräscha droppar på det, då är det bladlusbajs som droppar ner. Men myrorna då... då
för klart, använder inte vi det som sötningsmedel istället för aspartam?
Ja, du vill inte veta. Men, men myrorna då, de går upp i träden och dutta lite på bladlösen med antennerna, så då släpper de ut en droppe som de kan suga i sig och så går ner.
P3, Sveriges Radio.
Man undrar vad en myra bänkar, för man har ju hört att de är så starka. Hur mycket kan en myra bänka?
Ja, jag skulle säga att en myra kan nog bänka ungefär...
Om en myra var en människa, hur mycket kilo hade det varit då?
Ja, men ta någonstans 10 gånger eller upp till 50 gånger i vikt kanske då.
Det är en hel del.
Alltså. Det är ganska mycket alltså.
Ja, typ ett ton då om man väger runt en hundring.
Ja, eller ett halvt kanske i alla fall då.
Ett halvt?
Där. Ja, men någonstans där.
Någonstans där.
Ja.
Det är ändå bra.
Men har du mött din övermyra då?
Ja, det har jag verkligen gjort.
Jag sitter och googlar gråmyra.
Ja.
För det är Didriks allraste bästaste favoritmyra.
Mm.
Ja, det är myrornas sportbil liksom.
Myrornas Rolls Royce.
Den har lite gråmyra, det är för lite så här schysst att den har lite diskret namn så här. Mm-hmm. Men den är liksom som en.
Det händer inte jättemycket med Didrik, ska jag säga, när jag ser den här.
Nej, det är för att din skärm har slocknat så att David ser ingenting.
Men den är snygg. Jag tycker den är stilren, den är snygg. Alltså jag tycker den är absolut. Jag kan fatta grejen.
Penisförlänga myra.
Nej, det är nog bullet ant då i så fall. Det får man
ja, och vi snackar ju fortfarande att alla myror är tjejer så att
just
den förlängningen är inte det de liksom slåss med. Mm.
Jag pratade med Didrik här när du var och kissade med knoppen, David. Så frågade jag honom så här, vad har måsar för funktion? Jag försöker förstå naturen runt omkring mig. Mm. Och då blev det så jävla dålig stämning, va? För det här med att ha en funktion, det gillar inte Didrik. Det tycker han är och nästa fråga är ju så, vad har myrorna för funktion? Vad är det med ordet funktion du inte gillar?
Ja, men det bygger på något sätt att det är någon som har tilldelat alla djur och växter någon slags funktion. Och så har det inte funkat. Liksom. Utan att det finns fiskmåsar är för att deras affärsidé funkar tillräckligt bra för att det ska bli tillräckligt många fiskmåsbarn och fiskmåsbarnbarn och fiskmåsbarnbarnbarnbarn. Och då lirar det liksom. Men om fiskmåsen har en funktion för granar eller om fiskmåsen har en funktion för myror, det skiter ju fiskmåsen.
Men myrornas funktion. F-ord.
Ja,
jo, roll då? Ja, roll i naturen.
Roll, ja, så länge funktionen eller rollen liksom inte bygger på att det är något som den måste uppnå för att den är god eller något sånt där, eller för att den är tilldelad där. Så absolut, olika djur och växter påverkar ju massa andra djur och växter. En del djur kanske påverkar ganska lite eller ganska få andra djur, medan andra djur har ju verkligen en supernyckelroll. Och myrorna, skulle jag säga, de har en supernyckelroll. Typ allting nästan i naturen på något sätt kopplat till myrorna. Det är de som bestämmer bland småkrypen i naturen. Det finns så sjukt mycket myror. Vi snackar ju om att det var 20 miljoner miljarder individer. Det är lite svårt att fatta liksom, att myrorna är så små. Men massan av alla myror sammanlagt är större än massan av alla vilda däggdjur och fåglar tillsammans.
Tillsammans?
Det är fortfarande mycket mindre än massan av alla människor. Mm. För vi är typ 5 gånger så många som myrorna i vikt. Mm. Men det är ändå sjukt stor massa som är myrorna. Så de har ju en enorm påverkan.
Om man tog bort alla myror, vad skulle hända då?
Ja, dels så skulle liksom massa insekter överleva som annars skulle bli uppätna av myror. Men det skulle också vara massa djur som inte hade någon mat som äter myror. Alltså det finns ju sjukt många coola djur som är helt specialiserade på myror. Alla djur som börjar på myr är ju supertuffa djur. Myrslok, myrkott, myrpigsvin, myrpungdjur. Alltså you name it.
Men om man går in på en individnivå på en myra. Mår en myra på olika sätt?
Hur mår en myra?
Ja, det kan de göra. Mm. Även myror kan bli sjuka.
Kan vara exalterad liksom.
Ja, den här som jag har i burken här, den här handen då. Ja,
han var så exalterad att han dog.
Han var exalterad innan han dog. Ja. Kan man hoppas. Det kan ju också vara att det var en incelmyra, det vet jag inte.
Ja,
alla
kan
kanske
inte
ens får para sig faktiskt. Nej. Det är ju så i naturen också.
Men mår då på olika sätt, så här, kan de ha en känsla av att de trivs i en gemenskap och därför känna sig ensamma om de är själva och inte får komma i kontakt med någon?
Ja, så är det nog absolut. Alltså dels, om en myra blir helt själv.
De känner så här, fan det är något.
Ja, men om en myra får vara ensam och inte får kontakt. De putsar varandra, pussar varandra, de byter lukter med varandra. Mm.
Pussar de varandra?
Så att, ja, men de kan liksom mata varandra så. Om någon hittar bra mat så gör de så här. Och så kräks de upp en liten matdroppe som den andra bara. Så det snackar deep. Kisses, liksom.
Och det pratar man ju om liksom att människan typ lever inte lika lång tid för att vi är så sociala varelser om vi inte får ha den kontakten med varandra.
Så är det nog ännu mer tydligare med myra. En myra som hamnar själv, den blir nog inte så långlivad faktiskt.
På grund av att den inte får så endorfin på slag, på grund av att den inte får närhet i den.
Ja, den blir kanske inte ompysslad på samma sätt.
Kan den bli deppig alltså?
Det vet jag inte om man riktigt vågade ställa den diagnosen på myrorna. Men de behöver sina kompisar liksom. Ja.
Myra med psykisk ohälsa.
Ja.
Ny Tinder bio.
Har du testat någon gång att sätta en myra i alltså själv och se ifall den lever lika länge som en myra som är med sina kompisar?
Jag tycker det verkar vara ganska taskigt försök. Jag har inte gjort det själv, så då ska man göra sånt, får man nog ha en ganska vetenskaplig approach till det, så att faktiskt man kan dra några tunga slutsatser av det. Att bara göra det så här, jag ska testa.
Ja.
Risken är ganska stor att din myra dör för att den är någon annan skäl. Kanske för torrt eller den är bara som mögel. Och sånt där.
Ja, just det.
Myror kan ju också bli sjuka.
Oj.
Ni har väl sett The Last of Us?
Ja, just det,
svamp. Det är ju inspirerat av hur myror kan bli infekterade av svampar och zombifierade av svampar.
Didrik, tiden rinner iväg. Vi får tacka dig för att du kom till morgonpasset och informerade så mycket om myror. Tack så mycket och god morgon.
Tack.
P3, Sveriges Radio.